Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in detta valborgsmässoafton den 30 april. Aron Emilsson, välkommen.
Stort tack.
Du är ju Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Utrikespolitiken har ju inte ingått i det här Tidösamarbetet mellan er och regeringen. Hur mycket makt har ni haft i utrikespolitiken under den här mandatperioden?
Ja, mer än man kan tro ändå. Jag brukar säga att det är en sanning med viss modifikation att det inte har ingått. Vi har ju inte minst förhandlat fram en historisk omläggning av bistånds- och utvecklingspolitiken i fyrpartikrets. Där Sverigedemokraterna har varit högst delaktiga och gjort ett ordentligt fotavtryck. Och även budgetsamarbetet är ju fullskaligt, så utrikesförvaltning och andra budgetposter som rör till det internationella samarbetet har ju också förankrats hos oss.
Ja, var kan man tydligast se SDs inflytande på utrikespolitiken?
Jag skulle säga i prioriteringen av att vi har ett ökat fokus på vårt närområde, på Norden, Östersjö. Samarbetet, men också Ukraina som vår absolut viktigaste utrikespolitiska uppgift. Från vår sida så hade vi ju föreslagit att Sverige skulle stödja Ukraina militärt och politiskt redan innan den fullskaliga invasionen till exempel. Och det här har ju blivit vår viktigaste utrikespolitiska uppgift nu under mandatperioden tillsammans. Mm.
Hur har samarbetsformerna sett ut? Hur har det gått till när ni har diskuterat utrikespolitik med regeringen? Det sades i början, jag läste en intervju i början av Tidösamarbetet när Tobias Billström var utrikespolitiker. Att det skulle vara varannan vecka formella möten. Har det varit det?
Ja, precis. Det är samma rutin som vi har mellan alla utskott. Där Tidökretsen har samarbeten och samråd med departementen. Vi träffas varannan vecka och för en dialog, ett samråd kring de utrikespolitiska frågorna och biståndspolitiska frågorna. Och naturligtvis har jag också i min roll som ordförande i utrikesutskottet en tät kontakt med utrikesministern och departementet i den kapaciteten.
Mm. Ja, du har ju jobbat nära utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Har hon gjort ett bra jobb?
Ja, men det tycker jag på det stora hela. Vi är väldigt likasinnade på väldigt många punkter. Och jag tycker det har hon gjort ett starkt jobb i en väldigt svår tid. Så att jag är imponerad av hennes insats, absolut.
Vill du efterträda henne och bli utrikesminister efter valet?
Jag är ödmjuk nog att låta väljarna avgöra det i valet och våra partier i kommande förhandlingar. Men jag tror så här att man måste ha en beredskap för det om man axlar en sådan roll som jag har gjort. Och den beredskapen finns.
Ja, det är väl naturligt ändå att ordförande i utrikesutskottet från regeringens då sannolikt största parti, om ni vinner valet, kommer ifråga för ett sånt jobb.
Ja, det är ju inte omöjligt. Det ligger på bordet, ja.
Ja, så om frågan skulle komma, vad svarar du?
Ja, då har jag en beredskap för att axla ett sånt uppdrag om jag får frågan. Vi är långt därifrån nu. Vi ska vinna ett val först och vi ska ha regeringsförhandlingar om innehållet i politiken också. Men jag är inte främmande för det.
Vilken skulle säga att skillnaden blir i den svenska utrikespolitiken om Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti istället för ett samarbetsparti?
Ja, den viktigaste skillnaden det är att vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det finns inte möjlighet att i tillräckligt hög grad göra detta inom EU. Och inom NATO finns all möjlighet att också ha fördjupade regionala samarbeten. Så där ser vi en konkret utveckling vi skulle vilja.
Ja, vad skulle det kunna handla om?
Det skulle kunna handla om att vi, särskilt som dessa tider visar, att vi behöver en samordning inte bara i form av forum och möten utan också konkret implementera och åtgärda att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning kring kriser i Östersjön och att vi också gemensamt investerar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller eller mineraler som vi har på nordiskt territorium och kan förädla det så att vi också har ett oberoende i förhållande till Kina till exempel.
Ja, och hur skulle ett sånt samarbete, hur skulle det vara konstruerat menar du?
Jag menar att då har vi ju de fem nordiska länderna, vi har Östersjöstaterna, de baltiska länderna, Polen, Tyskland, där vi redan idag ser att vi är likasinnade på en nivå, både kulturellt, språkligt och geografiskt, där EU i stort och NATO i stort inte kommer i närheten av, i stödet till Ukraina och så vidare. Och då måste vi också inse nu att vi måste bygga en operativ planering där vi har, för att dra en liknelse, har vi inte bara, vad blir det, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olika brandkårer, utan vi har ett gemensamt räddningssystem som vi har gjort i ordning i fredstid för att kunna använda i höjd beredskap eller krigstid.
Ja, det låter ganska långtgående.
Det är långtgående, och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO, utan som kompletterar NATO.
Ja, hur rimmar det med era idéer om nationellt självbestämmande?
Ja, jag skulle se att vi i en gemenskap som det nordiska Östersjöområdet har en region som är världens mest integrerade, och där vi inte har särskilt mycket av gränser, men att vi har tydliga starka gränser utåt i den yttre cirkeln så att säga. Mm. Så jag har inga problem att vi fördjupar vårt samarbete där.
Under den här mandatperioden, när har ni varit mest oense med regeringen i utrikespolitiken?
Jag skulle säga att ett av de tillfällena rör Israel-Palestina-konflikten och situationen i Mellanöstern. Det var ju tydligt att vi vill, och ville då när det här var på bordet, också fortsätta den inslagna vägen mellan Tidöpartierna att stärka handeln och forskningen och utbytet med Israel till exempel. Men där man från regeringen bytte fot och vill avsluta handelsavtal och associationsavtal i den delen.
Ja, vad hade blivit annorlunda då om SD suttit i regeringen?
Ja, men dels hade vi haft en viljeinriktning att där vi ser att vi måste snarare stärka vår handel i kritiska områden med Israel när det rör till exempel försvarsmateriell, för att också kunna försvara Sverige bättre gentemot Ryssland, men också stärka det forskningssamarbete som finns mellan lärosäten och akademier och det industrisamarbetet som finns och så vidare. Och det här, då kan det till och med bli lättare att kunna kritisera Israel för övertramp eller misstag som man gör under kriget, så när man också har ett politiskt och ekonomiskt inflytande.
Mm. En sak som ni vill, som regeringen inte har drivit, är ju att se ett återkallande av erkännandet av Palestina. Hur viktig blir den frågan när utrikespolitiken ska förhandlas efter en valseger kanske?
Ja, det är svårt att gradera här och nu, men det är klart att den kommer finnas på bordet jämte ett antal andra frågor. Men jag tror att den stora frågan, en viktigare fråga, är hur ska det framtida biståndet till regionen se ut för att inte hamna i antisemitiska eller extremistiska eller terrorgruppers händer? Och hur ska man förhålla sig till Iran där kriget pågår och så? Det är betydligt viktigare frågor just nu än erkännandet av Palestina.
Ja, men om erkännandet skulle återkallas, skulle det innebära då att Palestinas ambassad i Sverige skulle stängas?
Ja, det skulle kunna vara en konsekvens, ja visst.
Mm. Ja, vi ska ju tala mer om just Iran om ett litet tag. Men en fråga som återkommer är ju Sverigedemokraternas relation till Donald Trump och hans presidentskap. Den här Grönlandskrisen i början av året och USA hotade Danmark har du beskrivit som ett paradigmskifte. Vad är det som har förändrats?
Ja, det är att vi idag har en oerhört oförutsägbar, oberäknelig presidentadministration i Washington, där vi behöver balansera att Sveriges relation till USA är djupgående, den är historisk, den kommer vara viktig för framtiden och den är större än nuvarande presidentadministrationer, men vi har en administration som också då har hotat allierade i form av kungariket Danmark och Grönland bland annat.
Ja, och vad får det för konsekvenser för Sverigedemokraternas politik i de här frågorna?
Ja, en konsekvens är just det här att vi behöver utveckla, inte minst då det jag nämnde, det nordiska och Östersjösamarbetet ytterligare för att bygga oberoende, inte bara gentemot Kina utan också ett ökat oberoende gentemot USAs förmågor, och det är ju också vad man har efterfrågat. Att Europa i stort ska bli starkare i vårt försvar och vår motståndskraft. Mm. Så att det är en direkt konsekvens att vi behöver ha egna kustförsvarsstrategier i Östersjön och annat.
Det finns ju flera exempel på positiva uttalanden kring Donald Trump och hans politik från ledande SD-företrädare genom åren. Att migrationspolitiken är bra, att Trumps kamp mot det man ibland kallar woke-åsikter är bra också för Sverige, sa Jimmy Åkesson i sitt vårtal i fjol. Vilka delar av president Trumps politik tycker du är bra?
Jo, men det som skedde under hans första presidentperiod, framförallt där man stakade ut en viljeriktning att skapa ökad kontroll kring USAs gränser och hantera stora problem inom migrationspolitiken och också stärka industrin och företagandet i USA, är klart att det också är positivt för till exempel handeln med Sverige och Europa. Och få många gemensamma positiva effekter av att vi skapar gemensamt starkare säkerhet. Och det var då, och jag tror att det då också fanns en förhoppning från högern eller den konservativa rörelsen i Europa och Sverige att den här administrationen skulle utvecklas i en annan riktning än vad den har gjort.
Har det funnits ett mått av, vad ska man säga, enögdhet i Sverigedemokraterna? Att man gillat vissa politiska idéer och därför inte riktigt velat se de här auktoritära tendenserna?
Jag tror åtminstone att det har funnits en förhoppning av att, just som jag sa, att det skulle utvecklas i en annan riktning. Att man skulle se att bygga gemensam säkerhet, bygga gemensam migrationspolitik, bygga gemensamma villkor för en gemensam handel skulle stärka oss i relation till makter som Kina och Ryssland och så vidare. Istället så har man ju börjat springa dessa regimers ärenden, och det var ju inte vad vi väntade oss.
Finns det något i partiets förhållningssätt till Donald Trump under din tid i riksdagen som du kan ångra idag?
Själv har jag varit anammat en slags konservativ försiktighetsprincip från början i att inte ösa superlativ över den rådande administrationen just av den här anledningen. Men det är klart att jag tror att det hade varit bra om man hade varit försiktig med vissa uttalanden ibland om att inte hysa för stora förhoppningar om att den här administrationen skulle varit enbart positiv för Sverige eller svenska förhållanden. För så har det inte varit.
USA och Israel bedriver också krig mot Iran nu. Kriget är ju inne på sin tredje månad. Världsekonomin är i gungning, oljepriserna stiger, det är inget slut på krisen i sikte. Vad tycker du om USAs krigföring och strategier i Iran?
Ja, till att börja med så tror jag att någon form av militär intervention i Iran var ofrånkomlig mot bakgrund av den humanitära dimensionen. Att vi har en islamistisk regim som har mördat uppåt 40-50 000 av sina medborgare och kanske fler på ofta ett bestialiskt sätt. Och då kan inte omvärlden stå vid sidan av och bara titta på. Där är folkrätten inte komplett. Så någon typ av ingripande hade behövts. Men vi är i ett läge nu där jag menar att det saknas ett tydligt mål, det saknas en plan för ett avslut, och det här gör att också allt mer i omvärlden tror jag börjar bli irriterade över att Hormuzsundet är stängt, och det påverkar vår tillgång till energi och energipriser.
Ja, om du hade varit utrikesminister, vad hade du uttryckt för åsikter då?
Ja, det uttryckte är att nu måste man komma till ett avslut. Det är viktigt med ett regimskifte, det är viktigt med en demokratisering av landet, och där finns det ju en plan från Reza Pahlavi och den samlade oppositionen i exil, men där ser vi ju inte någon framgång just nu tyvärr.
Mm. USAs och Israels militära anfall mot Iran, bryter det mot folkrätten?
Sannolikt gör det genom att man inte har försökt att få till en resolution genom FNs säkerhetsråd för att göra ett ingripande till exempel. Men å andra sidan så vet man ju att det hade varit omöjligt. Därför att i säkerhetsrådet sitter Ryssland och har vetorätt. Ryssland är allierad med Iran. Så det hade inte kunnat genomföras. Så att det är lite av ett moment 22. Och något var man kanske tvungen att göra.
Ja, du brukar ju säga att Sverige tjänar på den här regelbaserade världsordningen, att det är bra för små länder som Sverige med regler som reglerar vad militärt starkare länder kan göra. Är inte folkrätten liksom en grundbult i den svenska utrikespolitiken?
Jo, det är det, och det kommer det fortsatt vara. Men som jag sa, så tror jag att den är inte komplett idag. Folkrätten måste kompletteras, och det internationella samfundet måste samlas kring vad är det som inte räcker till idag. Det är för att vi är ju blockerade att kunna genomföra något så länge Ryssland sitter i säkerhetsrådet och har vetorätt.
Vad är det som behöver tillföras, menar du, i folkrätten?
En tydlig humanitär dimension till exempel. Att det finns en klausul om att omvärlden kan gripa in och inte då ställas inför rätta för att man till exempel går in för att skydda en civilbefolkning som massakreras av sin egen regim.
Ja, menar du, kan man säga att USA och Israels krig handlar om det, den humanitära dimensionen, att rädda en civilbefolkning undan tyranni?
Ja, det har åtminstone varit ett av målsättningarna man har presenterat i inledningen av kriget och kanske en av de största förhoppningarna som exiliranier världen runt ändå uttrycker på gator och torg. Sen så har vi ju som sagt inte sett att det målet har uppnåtts till fullo och ett regimskifte har ju inte skett. Och demokratisering hoppas vi för framtiden naturligtvis.
Mm. Har utvecklingen i världen med den här osäkerheten vi talar om, var USA på väg, vi har Rysslands krig i Ukraina, vi har ett starkare Kina, har det förändrat något i era analyser kring hur bra EU-samarbetet är för Sverige?
Ja, det skulle jag säga att det har gjort. För ett antal år sedan så bytte ju Sverigedemokraterna inställning till EU i grunden, att vi fortsatt vill vara medlemmar och tycker att EU snarare bör reformeras inifrån än att Sverige ska lämna EU-samarbetet. Och det är också så att jag brukar säga ibland att EU behövs både mer än någonsin och mindre än någonsin just nu. Och med det menar jag att rent säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt så är EU en nyckelaktör för att bygga europeisk motståndskraft och oberoende från Kina och ökat oberoende också från USAs förmågor. Men ska det ha trovärdighet och legitimitet hos nationerna och hos Europas befolkning så behöver man göra mindre av inrikespolitiska interventioner som EU annars har varit duktiga på.
Ja, de andra Tidöpartierna de gör ju analysen att den här osäkerheten gör att vi behöver fördjupa EU-samarbetet. Statsminister Ulf Kristersson vill ju till exempel driva på för att ta bort den här vetorätten, alltså att ett ensamt land ska kunna blockera när EU ska fatta beslut om utrikes- och säkerhetspolitiken. Kvalificerad majoritet skulle då göra det lättare att fatta beslut. Vad tycker du?
Nej, det står vi inte bakom. Utan att gå en sådan väg i dagsläget skulle snarare kanske leda till ett slutande plan där fler områden i så fall skulle överges, alltså vetorätten på fler områden skulle överges till förmån för kvalificerad majoritet. Och är det någonting som världsläget har visat så är det ju att ens närmsta vän kan vara ens åtminstone opolitlige broder eller fiende imorgon och då kan vi inte bakbinda Sverige och svensk handlingsfrihet på ett sätt som det skulle innebära.
Men hur ska EU kunna bli en starkare geopolitisk kraft i världen om det inte görs lättare att fatta utrikespolitiska beslut?
Det kan göras lättare förmodligen på en rad sätt och vi har ju redan sett genom initiativ som Rearm Europe och ett försvarsindustriellt samarbete där man samordnar upphandling och gemensam upprustning och så vidare att det är möjligt att göra och genomföra saker. Och nu har vi också sett att det här 90 miljarders lånet till Ukraina kan betalas ut när vi har fått ett regimskifte i Ungern till exempel. Så att saker går ju att åstadkomma även om man fortsatt har vetorätt för länderna på utrikesområdet.
Ja, här ser man ju en tydlig skillnad ändå mellan Sverigedemokraterna och de tre andra Tidöpartierna. Hur ska ni kunna komma överens om detta ändå ganska grundläggande i en regering?
För det första har inte det här varit en stor fråga under mandatperioden. Jag uppfattar att det är ytterst få om något parti som driver den här frågan om att överge vetorätten.
Ja, både statsministern och utrikesministern har ju sagt
det. De har nämnt det, men det har varit väldigt lite av den frågan i det vardagliga arbetet. Så att säga. Så att jag tror att en sån fråga kommer lösas ut om vi sätter oss i förhandlingar. Och jag tror att också man ska titta på vad alternativen är. Vad har vi för alternativ till att släppa vetorätten? Finns det andra mekanismer, andra instrument för att stärka samarbetet på säkerhetsområdet till exempel?
I SDs program som man kan hitta på nätet, principer för EU-politik, så står det att ni vill kraftigt utvidga de frågor som kräver enhällighet. Är den politik som gäller?
Ja, det gör det. Och vi har ju också sagt att vi behöver ha ett folkomröstningslås om det så att man i framtiden vill överföra ytterligare nationell beslutskompetens till Bryssel till exempel för att ha ökad självständig rådighet.
Ja, men då blir ju frågan igen hur EU ska kunna bli en geopolitisk kraft som kan stå upp mot Kina och USA om det blir fler frågor som ett enda medlemsland liksom kan blockera, som vi har sett till exempel med Ungern på senare tid.
Ja, men samtidigt ser vi ju redan idag att EU genomför nya lagstiftningar, nya regelverk, nya möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot Kina, initiativ för att stärka närvaron och mota ryska och kinesiska intressen på den afrikanska kontinenten till exempel och också försöka förstärka industrin och vår konkurrens inom försvarsindustrin till exempel. Så det är klart att det går att göra saker även om vi fortsatt har stark nationell självbestämmande rätt.
Ja, de här förslagen om att ta bort vetorätten grundas ju i att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán blockerat en lång rad förslag genom åren, inte minst då kring stödet till Ukraina. Vad kommer det innebära att Viktor Orbán nu förlorat makten i Ukraina, tror du? Eller i Ungern, tror du?
Ja, jag och Sverigedemokraterna välkomnar det, därför att det kommer innebära att vi har en mer europeisk samsyn kring stödet till Ukraina och ett tydligt uttalat att Ryssland är det dimensionerande hotet och en arvfiende som vi behöver adressera gemensamt och mota i dess imperialistiska strävanden. Och det här blir ju lättare nu där vi faktiskt kan genomföra både sanktionspaket gentemot Ryssland men också stödja Ukraina militärt, ekonomiskt och politiskt.
Det har ju liksom när det gäller Donald Trump funnits en entusiasm kring Viktor Orbán och hans politik i Sverigedemokraterna genom åren. Finns det något där i hur SD förhållit sig till Ungern under din tid i riksdagen som du kan ångra?
Ja, jag har tidigare sagt i någon intervju att det fanns ju förhoppningar, jag tror, från den konservativa rörelsen och från många hos oss de tidiga åren och för ett antal år sedan i relation till Orbán och den ungerska regimen, att man antog på något sätt att det här kanske skulle leda till en utbredning av konservativt genomslag i familjepolitik och för kristna värderingar och för ökad gemenskap i det här ideologiska sammanhanget, så att säga. Men det är ju snarare så att det har visat sig att man nu på senare år då har gått Rysslands intressen, läckt information till Kreml och faktiskt då motarbetat europeiska och svenska intressen. Så att även här är det ju en besvikelse, tror jag, hos många från i förhållande till vad man ansåg eller hoppades på i början av hans period.
Finns det några, vilka positioner önskar du inte hade ägt rum då kring Ungern?
Ja, men det är ju det här närmandet till Ryssland.
Ja, jag menar, när SD har uttryckt sig positivt, vad är det du helst hade sluppit då genom åren?
Ja, nej, men jag tror inte vi har uttryckt något på ett antal år som kan tolkas som särskilt som Orbán-vänligt eller Ungern-vänligt. Det var nog ett antal år sedan, så länge jag kan gå tillbaka i alla fall i utrikesutskottet och EU-nämnden och sådär. Där har vi snarare varit samordnade med regeringen, men det är klart att det finns enskilda uttalanden där jag har sett hur man hoppats på att Orbán skulle innebära något annat för den konservativa rörelsen än vad det har inneburit. Det har ju snarare varit så att nu det har blivit motsatsen till socialkonservatism, nationalkonservatism och nationalism och snarare gått i ledband till den ryska björnen. Och det är ju så fjärran våra värderingar man kan komma.
Det här är Ekots lördagsintervju med Aron Emilsson som är ordförande i utrikesutskottet, Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Vi ska tala lite om biståndet. Du nämnde det i början av den här intervjun som ett fält där ni har haft stort inflytande. Vilken makt har Sverigedemokraterna haft över hur biståndet har utvecklats? Den största förändringarna på flera decennier, brukar regeringen säga.
Ja, och det vi genomfört tillsammans under den här mandatperioden är ju en historisk omläggning av svensk biståndspolitik. Det viktiga är väl att vi har lyckats då driva igenom att vi har frångått det här fixerade 1%-målet där 1% av bruttonationalinkomsten ska gå till utlandsbistånd. Men också att vi har bidragit till att reducera antalet strategier, antalet mål och snarare kunna fokusera på att åt var och en efter behov utifrån vår förmåga, så att säga, kunna prioritera och kunna effektivisera biståndet men också knyta det till just migrationsåtaganden också. Att mottagarländer som ger bistånd också uppfyller sitt folkrättsliga åtagande att ta emot sina medborgare som utvisas till
exempel. Ja, det där är ju en ny inriktning, det här att biståndet ska då kunna användas för att förmå länder att ta emot sina medborgare som Sverige vill avvisa. Det var också en del av Tidöavtalet. Var det SDs idé att få in det i Tidöavtalet?
Ja, vi det är ett tydligt fotavtryck från vår viljeinriktning i förhandlingarna, definitivt. Ja.
Regeringen har ju då bland annat gjort en uppgörelse med regimen i Somalia. Det är ju ett av världens mest korrupta länder och delar av pengarna har använts för att bygga upp premiärministerns kansli i utbyte mot att de ska ta emot tvångsutvisade medborgare. Det har Ekot rapporterat om bland annat. Hade den uppgörelsen sett ut på samma sätt om SD suttit i regeringen?
Det är svårt att säga. Det blir ju oerhört hypotetiskt. För det här är ju också ett arbete som regeringen varit mer involverade i än vi som samarbetsparti. Så att det här är ett arbete som i huvudsak skett på departementet ändå. Där vi inte har vardaglig insyn eller resurser. Så att det är svårt att säga i detalj. Men det är klart att vi har ju stakat ut riktningen tillsammans och regeringen har genomfört detta.
Ja, till exempel Somalias premiärminister Hamza Abdi Barre har till exempel uttryckt sig grovt antisemitiskt och stött Hamas efter attackerna den 7 oktober. Är det rätt att svenska biståndspengar ska gå till att stärka en sån ledares kansli?
Nej, jag tror man måste skilja på att legitimera en regim eller en ledare. För det har ingen av oss något intresse att göra. Gentemot att också ändå behöva föra en liksom teknisk dialog eller ett samarbete med en ledare och en regering för att kunna åstadkomma att straffade våldtäktsmän, dömda brottslingar, andra som inte har rätt att längre vara i Sverige ändå kan utvisas till landet i fråga. Och det är det vi har genomfört.
Ja, men ni har ju samtidigt nolltolerans, har jag uppfattat det som, för bistånd till islamism och Hamas-stödjare. Hur går det ihop med att låta då biståndspengar gå till projekt där Somalias premiärminister får pengar direkt sitt kansli?
Jag tror inte vi har någon som helst intresse i gemenskap med den typen av uttalanden eller hans syn som det refereras till. Utan här handlar det ju mest om att genomföra vad som är svenska intressen. Att de här individerna som inte kan tillåtas att vara i Sverige måste ändå återvända. Och de har ett folkrättsligt förpliktande att faktiskt ta emot sina medborgare.
Ja, men är det rimligt att på det sättet ändå närma sig ett styre som ni ogillar för att i utbyte då få att man tar emot medborgare?
Det är ju väldigt transaktionellt och det är kanske ofrånkomligt om vi ändå ska kunna genomföra den här, som sagt, ändå återvändandet av de här individerna som inte har rätt att vistas i Sverige.
Nu före sommaren så ska ju Sverige och EU-kommissionen också inleda samtal med talibanregimen för att få fler utvisningar. Sverige har varit väldigt pådrivande där enligt migrationsministern. Vad tycker du, är det rätt att samtala med talibanerna här?
Det är delvis samma fråga där. Det råder väl ingen tvekan om att vi inte har någon som helst form av politisk intressegemenskap med talibanrörelsen, tvärtom. Men vi har och har haft under alla regeringar tidigare också ändå diplomatisk kontakt med regimer som vi överhuvudtaget inte delar intressen med. Jag menar, vi har Irans ambassad i Stockholm också, som vi för övrigt skulle vilja reducera till ett minimum. Men för att exemplifiera ändå, att naturligtvis så har det ju funnits diplomatiska kontakter alltid. Och Sverige har ju dessutom givit bistånd tidigare, både till Somalia och Afghanistan till exempel. Men vi har ju inte krävt det här tillbaka. Det är det vi nu gör. Nu kräver vi någonting tillbaka som faktiskt ger effekt för också för Sverige och för de här.
De här diplomatiska kontakterna du talar med, oppositionen menar då att det här är att legitimera talibanerna. Man gör dem en isolerad förtryckarregim till en förhandlingspart. Det är ju inte många länder som har några kontakter alls. Vad svarar du på det?
Samtidigt får man konstatera att det här är ju någonting som EU-kommissionen också gör. EU-kommissionen representerar ju hela Europeiska unionen, samtliga medlemsländer, och Sverige ingår där då i samtal med regimen. Så att vi är ju inte ensamma på något sätt.
Ja, vore det bra om Sverige hade diplomatiska kontakter med talibanregimen?
Helst inte, och så få som bara möjligt. Men vi har ju haft konsulära ärenden och vi har haft ett behov att också få återbäring på ett bistånd som ges. Och kan vi kombinera det så är det ju nödvändigt naturligtvis. Mm.
Kan talibanerna få någonting i utbyte från Sverige om de går med på att ta emot sina utvisade medborgare?
Det har jag ingen uppfattning om. Jag har heller ingen insyn i det idag och jag har svårt att se vad det skulle kunna vara.
Det handlar väl om i en diskussion att det är väl sannolikt att talibanerna kommer att be om något. Vad skulle det kunna vara?
Ytterst svårt att säga. Och jag tror att den frågan primärt ändå måste ställas till migrationsministern eller biståndsministern.
Jag ställer den till dig eftersom du ändå står bakom migrationspolitiken och kommer kanske att ha inflytande efter valet. Intressant att höra vad du tycker.
Ja, självklart. Men som sagt, det är omöjligt nästan till för mig att säga, för att det är också ett oerhört initialt skede som vi är i den här dialogen. Och den sker tillsammans med EU-kommissionen, som sagt. Och jag tror inte ens vi själva än känner till vad den typen av motkrav i så fall skulle handla om. Men vi har ju ingen vilja av att ge mer än vad vi behöver till den typen av regim, naturligtvis.
Nej, men alltså pengar. Någon slags pengar i bistånd, skulle man kunna tänka sig att ge det till talibanregimen i utbyte mot att de accepterar att ta emot tvångsutvisade medborgare?
Ja, i huvudsak så brukar vi ju snarare vilja använda oss av civilsamhällesorganisationer i den här typen av länderna för att inte ge direkt statsstöd till exempel och därmed legitimera den här typen av regimer. Men hur det skulle kunna se ut och vilken andel en ledning i Afghanistan skulle kunna få för att också då genomföra sina folkrättsliga förpliktelser, som sagt, om att ta emot medborgare. Det är svårt att säga, men någon typ av dialog kommer ju börja föras, såklart. Ja.
Mm. En sak du var inne på, det är ju då att biståndet har sänkts. Att Sverige har lämnat det här 1%-målet. Nu är det ju, biståndsbudgeten är ju nu på 53 miljarder, sänktes med 3 miljarder här senast. Blir det fler sänkningar av biståndet i statsbudgeten om SD ingår i regeringen efter valet?
Alltså biståndet fyller ju i grunden en viktig funktion, skulle jag vilja säga. Både utifrån en kristen grundsyn och en moralisk kompass av att vilja hjälpa sin nästa, så att säga. Men jag menar att det finns utrymme att ändå göra ytterligare reduceringar av biståndet. Och samtidigt hålla Sverige på en relativt hög nivå mot jämförbara länder där vi ger ett humanitärt och ett utvecklingsbistånd där det verkligen behövs. Aha. Där vi också gör störst skillnad med vår specifika kompetens och våra specifika resurser.
Men vad är det då vi pratar om det är 53 miljarder idag? Vad kan det ner till?
Så att den stora konfliktlinjen kommer stå egentligen mellan dagens nivå och att det är så att säga en förhandling inom i statsbudgetförhandlingarna snarare än det här fixerade målet till som hela tiden följer bruttonationalinkomsten. Det kommer stå mellan det och att oppositionen vill fixera biståndet igen till ett 1%-mål. För då handlar det ju om kanske ett 20-tal miljarder man vill öka biståndsbudgeten med. Ja. Det vill vi ju inte se.
Ja, vi får se hur vi hamnar. Vi vet ju också att både Liberalerna och Kristdemokraterna har ju andra idéer där. Det var allt vi hann med i lördagsintervjun den här veckan. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott. Tack för att du var med.
Stort tack.
I studio nu Pontus Mattsson som är politisk reporter på Ekot, bevakat SD i många år. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, utrikespolitiken den var ju inte en del av Tidösamarbetet mellan regeringen och SD på pappret. Men hur mycket skulle du säga att SD haft att säga till om i utrikespolitiken ändå?
Jag tror att Aron Emilsson har en poäng när han säger att det där är liksom en sanning med modifikation, för att mycket av den utrikespolitik som regeringen har bedrivit, den har ju passat SD väldigt väl. Exakt hur diskussionerna har gått till, det vet inte jag. Men man kan ju konstatera att det är mycket Israelvänlig politik, passar SD bra. Man har betonat mycket kring närområdet, stödet till Ukraina, saker som också SD har drivit länge och tycker är viktiga. Så att det har inte varit några stora konflikter på det här området. Och inte minst då när det gäller att man kopplar biståndet till återtagande av medborgare som har utvisats till olika länder, Somalia till exempel. En mycket viktig fråga för SD. Sen är det ju så att andra Tidöpartier har ju liknande uppfattningar. Så att det har inte varit en kamp, utan det har gått i samma riktning. Enda stora konflikten som har varit under de här åren, det var ju ni inne på också i intervjun, det var ju då handelsavtalet med Israel, om det skulle frysas eller inte, där SD hade en uppfattning och regeringen hade en uppfattning under en tid.
Mm. Hur skulle du säga att SD har förändrats i utrikespolitiken genom åren?
De har förändrats väldigt mycket det senaste decenniet. De var emot EU stenhårt. De var emot NATO möjligen ännu hårdare ända fram till 2022 och Rysslands invasion av Ukraina. Och det här är ju jätteförändringar i det partiet som ju har byggt på svenskhet, svensk nationalism. Och det gjordes ju inte lättvindigt, de här förändringarna, framförallt inte EU-diskussionen var ju väldigt livlig i partiet under ett tag. NATO gick smidigare, det var inte någon stor konflikt egentligen och motstånd i partiet, men det är ju två stora jätteskillnader. Det är nog den fråga eller det ämne inom politiken som SD har ändrats mest på de senaste 10 åren.
Mm. Om Tidöpartierna då skulle bli störst efter valet så kommer ju Sverigedemokraterna att ingå i regeringen. Vilken skulle skillnaden bli mot idag, tror du, när SD är ett samarbetsparti?
Ja, det skulle vara EU-frågan då, där ju partiet fortfarande är mer EU-skeptiskt än vad regeringen är. Regeringen vill ju då att det ska bli färre veton, att EU ska kunna fatta kraftfullare beslut, att inte bara ett medlemsland kan säga nej. Det där motsätter sig SD, och det där måste ju regeringen då i så fall hitta en linje om.
Mm. Jag frågade också om Aron Emilsson ville bli utrikesminister. Hur sannolikt är det att han skulle kunna få det jobbet?
Ja, han verkar ju väldigt pigg på det. Det lät ju spant. Han sa ja, tack, gärna. Inte helt osannolikt kanske, om nu Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i en framtida regering. Någon kraftfull post måste ju partiet i så fall få, och vi vet ju alla att Moderaterna ska få statsministerposten, finansministerposten, justitieministerposten i andra alternativ då. Utrikesministerposten kan ju kanske bli den post som Sverigedemokraterna tar, och då ligger ju Aron Emilsson bra till.
Tack så mycket, Pontus Mattsson, politisk reporter på Ekot. Det var allt för idag. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans. Tekniken sköttes av Petter Samuelsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarintervjuer inför valet i höst. Då kommer Simona Mohansson, Liberalernas ledare, till Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på det här programmet den här veckan.